Vad var det som hände i texten som Sofia läste? Kung Herodes hade agerat hårdhänt mot den kristna församlingen. Och bland annat hade han låtit halshugga Jakob, Johannes bror. Petrus hade blivit arresterad och där i fängelset hände märkliga saker. Petrus sover mellan två soldater, bunden av två kedjor, och utanför fanns vakter. Det skulle vara omöjligt att bli fri. Det hade makten sett till och reglerna. Men trots att det var omöjligt blir det möjligt. Rummet fylls av ljus och en ängel står där. Ängeln väcker Petrus, knuffar honom i sidan. Och samtidigt som ängeln uttalar orden, skynda dig upp, faller kedjorna från Petrus händer. Petrus fortsätter att lyda ängeln genom att göra så som ängeln säger. Han tar på sig ett bälte och sandaler och slutligen en mantel. Och vi kan ju undra, var det inte lite märkligt att Petrus bara gjorde vad en ängel, ett ljussken i en fängelsehåla, sa åt honom? Och enligt de första verserna i beskrivningen så verkar det som att det var det mest självklara i världen att få en ängel på besök och dessutom göra vad ängeln sa. Att bli befriad från en ängel. Men Lukas fortsätter att berätta om händelsen. Han säger, Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. Det var kanske som att han var där mellan sömn och verklighet. Så som vi kan känna det när vi drömmer och inte riktigt vet om vi är i en dröm eller om vi är vakna. Hur som helst så passerar Petrus och ängeln en vaktpost och sedan en till. Och så kommer de till en järnport som leder ut till staden. Och porten öppnas av sig själv. På den tiden var det inga såna här automatiska dörrar som vi har i vår tid när vi går in på Solkatten eller i något köpcentrum eller affär. Nej, det var maskinella dörrar med stora järnlås. Men kanske att ingenjörskonsten fick sin idé från den här berättelsen om dörrarna som bara öppnas av sig själv. Hur som helst, dörren glider isär. Det omöjliga händer. Jag tänker på ängelns ord till Maria. För Gud är allting möjligt. Vad hände sedan? Jo, lika överraskande som ängeln kom, försvann den när Petrus hade kommit ut i staden. Då är det som att Petrus plötsligt tittar på sina händer, ser att bojorna är borta, ser sig om, ser träden, himlen, känner solen på kinderna, hör fåglarna, gryningsljuset. Se människor rusa förbi, känner det nybakta brödet dofta. Ser fälten, brunnen, känner elden, doften av eld. Ser husen han passerar. Han är fri. Han är ute ur fångenskapen. Det verkar som att han på samma gång förstår vad som har hänt. Men ändå inte. Det här är ett mysterium. Ett under. Det följer inte alls de jordiska lagarna och tankesystemen i hjärnan. Det som hade hänt var mirakulöst. En övernaturlig dimension bortom logiken. Men i linje med tron på att Gud har kraft. Med motstridiga eller kompletterande verkligheter verkar det som att Petrus sansar sig för att låna orden av Lukas. Han fortsätter beskrivningen: så snart Petrus hade sansat sig, sa han: nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt det som det judiska folket väntat sig. Han kan, liksom vi, säkert inte vetenskapligt bevisa och belägga att han har fått hjälp av Gud genom en ängel. Lika lite kan han förklara allt som händer när han upplever det här änglabeskyddet. Eller vi kan förklara när vi upplever änglabeskydd. När vi känner värmen, kanske kraften från en annan dimension som kan komma oväntat, övernaturligt. Ibland ge oss stöd, tröst, uppmuntran eller visa oss riktningen. Hälsningen från en annan värld. Lika lite kan vi förklara eller förstå eller ens förneka en annan människas berättelse om upplevelsen av Gud, änglar eller närhet till Jesus. Det som känns, berör, påverkar oss utan att vi kan fotografera det eller bevisa det. Kanske känner du igen dig i både att på något sätt vilja tro på änglavakt och att änglar är verkliga, men på samma gång känna dig ganska skeptisk till det fenomenet. Så är det såklart med det oförklarliga. Det passar inte in i vår logik. Vi kan inte förklara och förstå. Jag har valt att lyfta fram den här tavlan idag. En del av er ser den inte eftersom den står på golvet, men ni kan titta sen. För några år sedan, kanske var det bara ett år sedan, så flyttades den till en mer central plats. Innan hängde den in i en hörna där. Nu hänger den ovanför barnens lekhörna i entrén. Vad ska vi säga om det vi ser när vi tittar på den tavlan? Det föreställer alltså en massa änglar som står och blåser i trumpeter och de har vingar. Vad vill den här tavlan förmedla när vi kommer in här i kyrkan och sitter på nästan bästa platsen? Ja, som all konst så är det ju upp till oss betraktare att dra våra egna slutsatser och tolkningar. Men det jag tänker är att det kanske finns en mening ändå, för jag tror att tavlan bara liksom hamnade där för den var fin i färgerna och passade bra in i de nymålade sofforna och så. Men det kanske också är så att det finns en tanke med att den hänger där. Att den hänger där för att påminna oss om att det finns en dimension bortom det vi ser. Ibland kan vi känna den, ibland kan vi ana den. Det gudomliga som kysser det mänskliga, Guds ingripande mitt i tiden. I Bibelns mening är en ängel ett sändebud, en budbärare. I det arameiska språket så betyder ängel också vakande, vaksam. Och änglar finns i nästan alla Bibelns 66 böcker, utom Ruts bok, Esters bok, Johannesbreven och Jakobs brev. I Nya testamentet används begreppet ängel om himmelska sändebud. I Bibeln så beskrivs de ofta som andeväsen som står under Guds ledning. Och vi vet att också vi människor är skapade av Gud. Men som andeväsen så kan änglarna vara osynliga för våra ögon. Därför är det oftast ganska svårt att beskriva en ängel med mänskliga attribut, även om det oftast har blivit en människokropp med vingar. Gud använder änglar som människornas redskap i svåra situationer, när det mänskliga sättet är omöjligt. Änglarna är tjänande andar. De är där för att hjälpa till, enligt Bibelns beskrivningar. Men okej, vad gör nu Petrus när han står där ute i friheten? Inga bojor och det är gryning. Jo, det här händer. När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Det är också lite märkligt, men så var det. Där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Denna för det andliga öppna tjänsteflickan Rode känner direkt igen Petrus. Hon ifrågasätter inte vad hon ser. Det är ju egentligen omöjligt att en fånge kan stå där utanför ens port. Kanske var det bönen som Rode precis deltog i som gjorde att hon var öppen för det gudomliga som plötsligt hade hänt. Kanske hade de till och med där inne i huset bett för Petrus att han skulle få bli fri. Ja, det kan ju ingen av oss veta vad de satt och bad om. Anden i alla fall hade på något sätt gjort hennes hjärta öppen att ta emot det oväntade, omöjliga bönesvaret och direkt förstå. Men alla hade inte samma mottaglighet för undret utanför dörren. När Rode i glädje och entusiasm berättar om Petrus så svarar de: du är tokig! Och vi känner igen den kommentaren från påskdagen. Berättelsen då kvinnorna kommer tillbaka från den tomma graven och berättar den glada nyheten om uppståndelsen. Men lärjungarna faller den taskiga kommentaren: det där är bara tomt prat. Kvinnosynen har då inte påverkat så mycket trots att de hade följt Jesus som hade utmanat de patriarkala strukturerna. Inte ens den direkta gemenskapen med Jesus själv hade suddat ut de begränsningar och gränser som de per automatik hade i sin kultur. Du är tokig. Kanske det i vår tid mer handlar om personlighetstyp än kön. Hur lätt eller hur svårt vi har att uppfatta det övernaturliga, Gud. Kanske har vi alla mött någons berättelse: du måste vara tokig. Men Rode står på sig. Och till slut säger de, efter hennes övertalning, det är hans ängel. Vad menar de med det? Som att hon ser i syner, kanske tror att det är Petrus som står där ute som en ängel. Jag vet förstås inte vad de tänker, men de hinner inte så länge sin misstro på Rodes upplevelse. För Petrus fortsätter att bulta. Och när de öppnade så såg de till sin häpnad att det var han. Petrus ger dem ett tecken på att vara tysta. Sedan berättar han hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och han bad dem att inte tala om det för Jakob och de andra bröderna. Och sedan försvann Petrus och begav sig till en annan plats. Hur förhöll sig då de här bedjande apostlarna och kvinnorna till det som Petrus berättade om ängeln som mirakulöst hade befriat honom från fångenskapen och lett honom ut i friheten? Vi vet inte. Men kanske de som många av oss både ville tro på hans berättelse om ängeln och på samma gång lite kritiska, lite skeptiska till om Gud verkligen kan göra den typen av under och rädda och tala med en människa så där direkt. Kanske är det här en berättelse om att hinnan mellan det mänskliga och gudomliga är tunn. Att den då och då brister så att det gudomliga och mänskliga möts. Det bevisbara, vetenskapen, har inte sista ordet. Gud har makt och möjlighet att gripa in. Det finns dimensioner som vi inte kan förklara, men dimensioner som vi kan välja att vara öppna för. Bland annat i bönen, Bibeln, i nattvarden. Det kan hjälpa oss att registrera Guds ingripande. Så när vi känner oss maktlösa, uppgivna, det här är omöjligt. Kanske berättelsen om änglarna kan hjälpa oss att be, hoppas och tro att mörkret, ondskan, inte har sista ordet. Kan vi tillämpa det också på vårt jordklot som verkar vara fånge i klimatkris? Kanske kan vi tillämpa det på alla personliga livskriser som vi tvingas gå igenom. Att inte låta det som vi tycker känns omöjligt, orättvist, förlama oss. Utan kanske kan änglarna någonstans där hjälpa oss och fylla oss med hopp trots allt. Bibelns änglar, Guds sändebud, finns alltid i utsatta situationer, i kriser. De berättar att Gud har makt och kraft att ändra på förhållanden i världen, men att det alltid kommer an på att det är oss som Guds sändebud han verkar. En inspiration till att inte tappa hoppet, att fortsätta be om mod, att kämpa, vad kampen än handlar om. Det är den sång som vi strax ska sjunga. Änglarna sjunger i himlen. Den sången, den är tillkommen mitt under militärregimens diktatur i Argentina. Det var då stora mängder medborgare bara försvann. De galna mödrarna, som de kallades, samlades på ett torg i Buenos Aires för att vandra på torget i protest mot sina söners försvinnande. Där kom lovsången till. En lovsång där man för sina försvunna barn ändå räknar med Guds änglars beskydd och vägrar ge upp och ge sig hän till det destruktiva. Så när vi nu strax ska sjunga, låt oss ansluta oss till kvinnornas lovsång, de som har mist sina söner. Till Gud som sände sina änglar, sina sändebud, sitt evangelium rakt in i en sargad värld. Det är trotset och hoppets lovsång. Vi får räkna med övernaturlig änglavakt och änglahjälp. Men som kyrka och församling så kan vi ju inte bara nöja oss med att hoppas att änglarna ska rycka in där det behövs. Vi är också kallade att vara Guds sändebud, Guds änglar till människor i svåra situationer.